någonstans i Nordmark.
Hej Vanna!
Hej Bea!
Det var länge sedan.
Det är jättelänge sedan, det är ju alltså, en hel vecka sedan.
Två veckor sedan. Tiden går så fort när man har roligt. Och det är som man sitter ju här och tänker, nu är våren här, precis snart sommar. Och man börjar känna det här eventsuget som vanligt. Vi har pratat om det förut, vi känner oss taskiga som sitter här och påminner er om det här. Men alltså, visst vore det kul med event?
Det vore så himla roligt med event. Alltså det är ju så här, vi brinner för det som vi gör. Och det är klart att förr eller senare så är alla vaccinerade och man är on the go igen. Och då är det väl dags för evenemang.
Ja, det är det. Det är det. Och då, alltså, då måste ju någon, då måste man göra de här eventen. Det finns ju många som vi vet som liksom ligger i planeringsstadiet att så fort vi kan så blir de av. Stora event och sådär. Men sen är det ju så att man kan ju... Man kan göra event själv också. Absolut. Om man kommer på någon ny kul idé.
Alltså det här avsnittet ska handla om evenemang. Alltså att göra evenemang. Vi har pratat om evenemang tidigare, men vi pratar alltid om evenemang.
Det är klart vi gör, det är lite centralt i den här föreningen.
Men idag tänkte vi prata lite grann om just det här med att konsten att våga göra ett eget evenemang på något sätt. Eller på något sätt göra något kul för andra.
Ja, hur man gör, vad man ska tänka på. Misstag som någon annan har gjort före er kanske, som ni inte behöver göra om.
Det finns inga misstag som inte redan är gjorda.
Nej, men lite så. Så att lyssna på gamla rävar tänkte vi att ni skulle få lyssna på oss. Men du Vanna, du har gjort event.
Ja,
vad har du gjort? Hur började det liksom?
Jo, en gång i tiden när jag var blott 17 så råkade vi hamna i farvattnen kring Hova Riddarvecka som då startade 1990. Det var den första gången det var Hova Riddarvecka. Och min kompis Mikael var involverad på något sätt i detta och hade fått frågan ifall SCA, den gruppen i Skövde och Ulberget, kunde vara med och organisera och med på ett hörn. Och det kunde vi ju självklart. Så att vi var ett litet gäng där som tog tag i det hela, bokade skolan och skickade ut annonser och grejer och fixa och dona och gjorde det här fantastiska en veckas evenemang liksom.
Wow.
Ifrån 90 till 97 gjorde vi detta.
Ja just det, 97 var sista året.
97 var sista året, precis, som vi var med. Nu är det fortfarande Hova Riddarvecka är fortfarande igång liksom. Men 97 var sista året som Ulfberget var involverade på något sätt.
Ja.
Och det gick ju jättebra liksom. Man har ju engagerad och energisk och tonåring, så det är klart det funkade fint. Och sen i efterhand så har jag läst någonstans liksom så här, typ i No World Handbook att ja, du ska inte organisera något evenemang det första du gör. Jaha du.
Det var ingen som sa det till dig.
Nej, det var inte det. Alltså, vi var ett gäng där som bara tyckte att det ska inte vara så himla svårt.
Nej, du var väl inte det heller?
Nej, inte direkt. Det var ju liksom bra. Jag tror att det var krångligt sådär, men det gick ju bra. Det dök upp folk och det blev liksom en succé på sitt sätt. Och
suveränt. Ja, men det här är ju någonting som folk fortfarande pratar om inom föreningen.
Ja, visst.
Hova Riddarvecka från liksom SCA-perspektiv. Så att det måste ju benämnas som någon sorts succé.
Ja, vi bodde i skolan där och det fanns liksom inget annat att göra i byn. Så att folk umgicks väldigt, väldigt mycket med varandra.
Ja.
Och hängde liksom i lokalen vi var i mycket. Så att man lärde känna varandra på ett väldigt bra sätt.
Ja, det är kanon. Och jag tänker på det här som du säger då, men vi ska ju prata lite om de här praktiska detaljerna, vad man ska tänka på. Och du pratar om skolan och hänga där i lokalerna och sådär. Och det är väl lite så här steg ett som man ska tänka på, att man ska hitta någonstans att vara, helt enkelt.
Absolut, men nu får du berätta också först innan vi kommer.
Ja,
nej, men
precis.
Vad har du gjort i evenemangsbranschen?
Ja, jag har ju inte riktigt varit så modig som du, får man säga.
Eller
dumdristig, jag höll på att säga dumdristig, men jag ändrade mig och sa modig.
Säg det som vad det heter, korkad.
Jag var inte lika ung som du när jag gick med, så att jag hade hunnit tänka. Nej, men för mig, jag har inte startat igång själv och arrangerat ett evenemang. Men däremot var det så att på mitt andra knäcke, tror jag att det måste ha varit, alltså dubbelkriget då i Skåne, så det måste ha varit kanske 2011, 10 eller 11. Så var det någon som sa att gud, vi behöver hjälp i köket på morgonen med frukosten. Nu är vi ändå liksom ett hundratal personer ish som ska äta frukost varje dag i en vecka, 8 dagar. Och sådär, har inte du lust att hoppa in ett pass? Och jag kände inte så himla många då och tyckte att såhär, ja, men jag är ju rätt morgonpigg ändå. Eller jag är i alla fall fungerande på morgonen. Så att jag kan tänka mig att gå upp tidigt någon dag och slänga fram flingor och bröd och grejer. Vilket var ungefär det jag gjorde första gången. Att någon sa att här finns det bröd, där ute står brödkorgarna, se till att det är påfyllt liksom. Ha, absolut. Och det gjorde jag. Och sen året efter så var det väl kanske 2, 3, 4 pass i det där frukostköket. Och då börjar man liksom få ihop, då börjar jag lära känna folk lite mer och sådär. Och så kanske det var tredje eller fjärde året eller något sånt där när jag då fick frågan att så här, men skulle inte du kunna tänka dig att vara lite medansvarig så att du kan vara ansvarig i köket några månader så att inte en och samma person behöver gå upp klockan 6 varje morgon och se till att frukosten funkar. Och blev indragen i det så att nu har jag ju då varit liksom frukostokrat då, eller vad man ska kalla det på dubbelkriget. Ett par gånger. Och framförallt så skulle jag egentligen ta över och göra det fullt ut, mer eller mindre helt och hållet ensam förra året, när det då blev inställt med rätt kort varsel. Så att nu sitter jag med en väldigt bra planering och några väldigt duktiga och motiverade adepter som också är med på att hjälpa mig med det här och ta över när jag en gång tröttnar. Men vi har inte riktigt fått göra det än. Liksom.
Nej, men exakt. En bra planering, en välgjord planering är ju A och O.
Ja.
Det räcker ju länge.
Ja, men precis.
Tillräckligt bra så kan man ju fortsätta med det liksom, i många år.
Och det är ju nu så. Nu har ju dubbelkriget vuxit. Vi har ju bytt sajt då sedan mina första gånger också. Så vi har ju ett mycket, mycket bättre kök nu till frukosten. Vilket gör att vi också har möjligheter att köra de här liksom, servera mera liksom, korv och pannkakor och prylar. Att vi kan ha liksom, lite varma grejer. Vi har slutat med frukost. Bara rena frukosten. Så vi har skippat lunchen och gått över till en brunchvariant. Så vi har förlängt frukosten lite. Och då också att vi har mera varm mat på den. Så att det blir liksom ändå. Då blir det lite längre arbetspass för frukostteamet. Liksom. Men det funkade. Det har vi hunnit prova ett år att köra brunchen. Och det har varit jättebra tycker jag.
Mm. Trevligt.
Ja. Mm. Så det är väl min erfarenhet. Och då har jag också fått prova på det här med att vara autokrat i ett väldigt stort team där man har, för jag menar, som du när ni körde Hova, då var ni några stycken som drog igång det. Absolut. Ni var inte jättemånga.
Nej, men det tror jag också man måste nästan vara ett par stycken.
Ja.
Ja, du kan göra ett evenemang på en person, men då kommer du ju få magkatarr.
Du kommer gå under.
Ja, men absolut. Minst 2 pers till små evenemang, definitivt. Och sen och en ansvarig för köket. För att göra alltihop själv. Och det gäller ju allt egentligen. Det är ju bara en väg som leder till väggen. Verkligen smack
bang. Ja, men det blir ju ohållbart väldigt fort. Ja, får man väl säga.
Absolut.
Ja, när det blir så. Nej, men så att jag tycker att det har liksom varit en kul erfarenhet också. Att köra just det här när man är ett stort team. Jag menar, vi är ju ändå nästan åtminstone kanske 15 personer som är inblandade i autokratteamet för dubbelkriget. Men det beror ju på att det är så himla många områden också. Att det finns liksom, där har man ju satsat mycket på att bygga liksom ett helt ungdomsläger och att det finns liksom sådana grejer. Och då är det någon som är chef för det, att det blir liksom väldigt mycket mer uppdelat. Men också att man är en arbetsgrupp som faktiskt kan ta tag i, dyker upp någon lite tung och jobbig fråga, då kan man samla ihop allihopa och diskutera hur 17 ska vi hantera det här då.
Och det är jätteviktigt. Absolut. Och att man är i sammansvetsade och vet att inte en kugge faller, så att man vet att den som ska ha hand om en viss sak gör det.
Ja.
Och det är också bra om man är fler, för har man då bara sin lilla grej, då gör man den.
Ja.
Och då får man förhoppningsvis inte ut sig heller.
Precis, precis. Mm. Nej, men det är ju verkligen så. Mm. Så det är ju sånt som är bra liksom, att tänka på, att försöka, om du vill vara med och autokrata eller göra ett event, se till att ha ett gäng människor runt dig som också är beredda att jobba och som har någon sorts gemensam vision och strävan, så att inte alla drar åt olika håll också. För det är också rätt viktigt att man är någorlunda överens om vad det är man försöker göra.
Det blir bättre evenemang då.
Mycket bättre.
Men tänk så här då, liksom, att om nu har, säger vi, pandemin lagt sig här och alla har fått sina vaccinationssprutor som vill ha dem. Och vi är friska och glada och pigga igen. Och du ska ordna ett evenemang.
Ja.
Vad ska man tänka på då? Vad är det första man ska göra egentligen?
Ja, men alltså, jag skulle nog börja med att fundera på vad det är för sorts evenemang jag vill ha. Mm. Vill jag ha ett mysevenemang där man kan ligga på en filt över en helg och prata strunt och dricka portvin? Vad behöver jag för lokaler till det? Vad är det som krävs där? Vill jag göra ett fighting-evenemang? Behöver jag plats där man ska kunna slåss och duscha och basta? Eller vill jag göra ett kulturevenemang där vi kanske vill ha någon sorts scen och lite olika utrymmen för konstnärligt, för skapande? Vi kanske behöver någon sorts verkstad, eller vi kanske behöver liksom bra... Ja,
alla evenemang behöver ju inte vara likadana.
Nej, precis.
Vi gör väldigt ofta evenemanget 1A med lite av varje. Men, och de är roliga, absolut. Jag älskar sådana evenemang. Men man får faktiskt variera sig lite grann.
Precis, precis.
Det finns inga direkta superkrav.
Nej, nej men exakt. Så då tror jag att steg ett för mig skulle vara att börja fundera på vad är det jag vill göra för någonting.
Mm.
Och sen steg två då, hitta några alternativa datum och en bra lokal. Mm. Det kan vara bra alternativa datum om man hittar en jättefin lokal och så råkar det vara uppbokat precis exakt. Den här man tänkt ja. Sig. Så då kan det vara bra att ha. Och den här lokalen då, det är ju, där har man ju någon sorts grundkrav på att det ska gå funka för folk att sova. Och då beror det ju på om man vill ha det som ett tältevenemang eller om man vill kunna ha sovplatser inne och vilken sorts plats, eller om det ska vara både och. Man ska kunna ta sig dit någorlunda rimligt. Är det så att det ligger långt in i skogen och sådär, då måste man ju ändå kunna se till att folk har möjlighet att hitta dit. Kanske att någon kan köra lite skytteltrafik till någon busstation eller tågstation i närheten för de som inte ägnar bilar och lite sånt här. Lite logistikgrejer. Och sen då behöver man ha ett kök. För man måste kunna se till att folk får mat. Man kan liksom inte förlita sig på att folk, även om det bara är en helg fredag kväll till söndag, alla kan inte fixa sin egen mat liksom.
Nej.
Utan det måste finnas någon sorts kök för matservering och så. Och det tror jag är någon sorts grundkrav där.
Mm-hmm.
Sova, äta, ta sig dit på något vis då. Är väl det. Och så, vad är det för evenemang? Vad vill jag göra för någonting? Vad är poängen med det här? Förutom att du bara ska hänga och ha mysigt. Det tror jag. Har du något annat som du skulle...
Ja, jag tänker som så här. Man ska nog gärna kolla i kungadömets kalender.
Absolut. Mm.
Och se så att det faktiskt det inte händer många andra saker där. Mm. Till exempel så att man har tänkt sig att man vill ha dit kungaparet. Ja, då får man ju faktiskt inte...
Det får inte krocka.
Det går inte att smeta ut dem hur mycket som helst. utan det får inte krocka på något sätt. Liksom. Det måste vara, om man vill ha ett officiellt evenemang så får det bara liksom... ensamt.
Ja, precis.
Och sen så får man gärna kolla med en sponsrande grupp, för så ska det heta nu för tiden.
Ja.
Du kan inte bara liksom så här, ha ett evenemang hemma hos dig hur som helst.
Just det.
Utan du ska liksom vara sponsrad av en grupp. Det är oftast inget problem, för att de flesta grupper vill väl ha evenemang så här.
Mm.
Och speciellt om man då kanske inte behöver ta super mycket ansvar för det själv, utan faktiskt det är någon engagerad person som driver.
Ja.
För det är väl oftast det som är, som det ofta faller på, att man har liksom inte drivet.
Nej.
Till att starta eller organisera.
Mm.
Så är du en driven person som känner att jag kan fixa det här evenemanget, det kommer gå skitbra.
Mm.
Prata då ihop det med din lokalgrupp eller den gruppen som är i närheten av den här fantastiska platsen du har hittat.
Precis.
För att det är inte så att man alltid behöver vara medlem i just lokalgruppen som platsen ligger i. Så länge man har bra koll och kontakt med dem.
Mm.
För att då så allting blir så mycket lättare då.
Mm.
För att då får man kanske lite hjälp också.
Absolut.
Lite cred, lite ryggrad, lite bakstöd sådär.
Mm.
Ja, men överhuvudtaget.
Mm.
Prata ihop med gruppen. Och sen så gör gruppen ett bud på att ha ett evenemang.
Precis, för det är det man ska göra också.
Ja, precis. Man pratar med drottsen liksom och kanske med kungaparet. Och ser liksom att om det funkar. Kan de komma? Kan vi ha ett evenemang här och så vidare?
Mm.
Nu har man clearat det liksom.
Ja.
Och, så, och har gjort sin reklam i Sillersparren.
Precis.
I god tid, så att folk hinner anmäla sig.
Mm.
Så är det ju liksom, så är det bara att köra egentligen.
Mm.
Och där har det också förändrat sig under årets lopp. Jag menar, när jag gick med så var ofta evenemangsannonsen
just det.
I Sillersparren. Och på Sillersparren fanns också anmälningstalongen som man fick klippa ur eller riva ur och fylla i och sen skicka tillbaka med vanlig post.
Oj, oj, oj.
Det var fantastiskt.
Ja,
men absolut. Så det har jag gjort många gånger när vi har haft evenemang i Ullberget. Man har liksom fått brev i flera veckor hem så här, och så sprätta. Och det var jättekul, för då kunde folk liksom så här, skicka med lite roliga saker och skriva roliga saker på lapparna. Och så samlade man ihop med lapparna och satte dem i en pärm och sen så, vet vi, kommer så här många personer. Så här, 250. Ja, nej. Men nu för tiden så är det ju så mycket enklare.
Ja, men precis. Mm. Och där är ju någonting som, där har vi jobbat jättemycket inom knäckegruppen då. Med att arbeta med sådana här Google-formulär, Google Forms. Och där har man ju fördelen att man kan stoppa in så himla mycket information. Det kan vara både en för- och nackdel förstås. Men där man då redan vid anmälan kan liksom klicka i direkt att jag kan tänka mig att hjälpa till i köket och jag behöver sån här kost och liksom alla såna här, jag vill hålla på med fighting eller jag skulle vilja gå de här kurserna och sådär. Att man kan liksom göra väldigt mycket med de här formulären och därmed få en som autokrat och få en väldigt tydlig bild ganska tidigt av hur många är intresserade av att komma, varifrån kommer de, vad är de intresserade av att göra för någonting, vad är det vi behöver satsa mest på. Och sånt är ju jättehäftigt att kunna få den informationen så pass snabbt och tidigt.
Alltså parentes kan man säga att det kunde man även skriva på de här talongerna. Men det tog ju så mycket längre tid. Mm. Det kan man ju få reda på det här dagen efter när man har lagt ut annonsen.
Exakt, precis. Det har ju också gjort att den här att anmälan har blivit på ett helt annat sätt. Om man tänker på, framförallt tänker jag på, eller jag är egentligen nu på båda sajterna här med dubbelkriget, där man då har väldigt mycket tältplats och haft lite begränsat med inomhus sovplatser. Mm. Och alla som åker på event har inte tält
eller vill bo i tält.
Det är väldigt
inte
mycket
jag,
så.
Nej, jag har skit tält.
Inte heller någon tältboende människa. Men jag
vet att folk älskar
lite
det,
mer intresserad av det nu. Men, ja. Nej, men det är olika. Och då har man liksom också fått skapa en variant då, där man till exempel har en vad ska man säga, inte en kravlista heter inte, men man får göra en liten prioriteringslista på folk som då ska bo inomhus, för det finns ju personer som faktiskt kanske måste göra det av medicinska skäl eller liknande. Och då är det självklart att de ska få förtur till de här platserna, och det är ju sånt som är superenkelt att skapa dem i såna här typer av formulär där man får fylla i och så tala om vilken kategori man tillhör, att såhär, men jag är bara en människa som tycker att det suger att sova i tält, och så får man finna sig att då kanske man hamnar längst ner på den här prioriteringslistan, men hittills har det ändå gått väldigt bra att tänka på dubbelkrig.
Absolut, jag har klarat mig hittills.
Jag har aldrig behövt avstå. Jag har fått en inomhusplats varje år liksom. Det är ju sånt som man då kan göra väldigt lätt med den moderna varianten på anmälningar.
Ja, precis. Det går mycket fortare att sortera ut allt det där. Och man liksom slipper obehagliga överraskningar på slutet när det dyker upp och så bara, jaha, oj, det fanns ju visst inget kvar längre.
Nej, precis, precis. Utan då har man ju liksom lite bättre, bättre överblick och bra kontroll och sådär. Och sen så får man ju tänka på också det här med, jag tänker lite på det här med lokaler och vad man ska vara utan sovplatser och så. Och ska man gå vidare där i vad man har för krav, som du sa, det här med att hänga och umgås. Det behöver ju också finnas på något sätt. Sen om det är utomhus eller inomhus eller hur det funkar. Men det måste ju
lounge area. För det är ändå det vi gör. Vi umgås ju. Och så måste det finnas en plats att ha hov. Och så måste det finnas liksom, en plats att ha en bankett. Och gärna ett kök i närheten.
Ja.
Och köket i sig är ju liksom, det är också en viktig del i sammanhanget. Där har vi ju hela den här med mat och krat, köksbiten också. Ja, absolut. Du kan visst jobba i köket om du är huvudautokrat. Men det kanske du inte bör göra.
Nej.
Du kanske behöver ha mer tid till att göra annat.
Mm. Precis.
Vi kanske kan prata lite grann med en gäst.
Vi ska göra det. Precis, för att vi har en gäst som har lite tips om saker man kanske ska undvika att göra när man ordnar evenemang och så. Så att det återkommer vi till.
Ja, låt oss gå dit. Ja, vi har återigen en gäst här i studion. Det är Countess Agnes Odygd som har varit snäll nog att komma hit idag igen. Hurra!
Hej!
Hurra! Skönt att ha dig här. Du är ju en person som är gammal i gamet när det gäller att autokrata. Och kanske då främst i köket, eller hur?
Ja, precis. Eller matokrata som vi lite skämtsamt kallar det för. Just när det handlar om kök. Jo, det var ju typ där jag började min SEA-karriär. Som köks... extra kökshjälpreda skulle man kunna säga.
Men vi kan pausa lite grann här. Hur länge har du varit med?
Jag hade mitt första event 2000. Det är 21
år nu. Ja, tiden går.
Ja.
Och vilken grupp började du i?
I Styringhem.
Trevligt. Och det är också där du har autokratat mest då, helt enkelt.
Precis. Hej katten!
Ja, det här avslöjar också att vi är hemma hos Agnes. Nu dök nämligen Skorpan upp också här. Så han får också vara med på den här inspelningen. Och jag hoppas att han inte slår ner mikrofonen. Men det ska nog gå bra.
Nej då.
Eller spinner för mycket
det
i mikrofonen.
Det kan vara ett problem.
Ja. Men fortsätt.
Ja, när jag började som sagt i Styringheim. Och det blev där också som jag matokratade mest. Och sen flyttade jag till fastlandet, eller blev båtflykting som vi lite skämtsamt säger. För ungefär, vad är det nu, 8-9 år sedan, någonting sånt. Och då blev det ett stort hopp i matokratandet. För det är lite sådär, när man matokratar så att de som autokratar, de som är huvudautokraterna för ett event, de vänjer sig lite vilka de ska gå till. Och här på fastlandet så kände jag inte folk lika mycket. Och de visste väl att jag brukade jobba i kök. Men det var liksom inte det första namn som poppade upp i deras huvud. När de skulle fråga vem vill göra maten. Och jag hade precis börjat nytt jobb. Så ja. Jag hade inte riktigt tid att ligga på heller. Men sen har det blivit några stycken fastlandsevent också. Och det där är lite intressant faktiskt, det där med vem man frågar och inte. För ett tag så kände jag, gud, det är bara jag som autokrater i Styring hemma. Så jag gjorde kanske en 4-5 event per år ett tag. Och så visade det sig sen att ja, men autokraterna går till mig därför att det är det namnet som poppar upp i deras huvud. Och det fanns andra som ville, men då trodde de lite att ja, nej, det kanske är så att det liksom, jag inte får eller ingen vill att jag ska göra det. Eller så.
Och det ska man ju aldrig tro. För att
det ska man definitivt inte tro. Absolut inte. Men det blir lite rätt sådär att om någon gör någonting väldigt mycket så blir det så lätt att fråga den där, för att ja, det blir okomplicerat. Och man vet lite vad man får. Men där är mitt råd till autokrater, så fråga runt lite innan du bestämmer vem som ska göra maten. Ta inte bara första bästa vanliga.
Och sen likadant så kan man ju faktiskt vara fler. Nu för tiden, speciellt när det finns så himla mycket människor med matpreferenser. Jag brukar säga att jag hade inte träffat på en vegetarian förrän jag började SCA. Herregud. Men då kan det vara skönt att vara ett par stycken som har att dela på det här. Ja. Någon gör den vegetariska maten. Någon gör den veganska maten. Någon gör... kokar äppelskivorna utan någonting innehåll till. Någon gör köttet.
Exakt. Och det här, när man ska vara i köket. Det bör finnas någon som håller i trådarna som är huvudautokraten. Det betyder ju inte att den personen ska stå och göra allt. Utan den personen ska se till att man vet vad som ska göras. Och det betyder också att när du sen ska gå och tacka för maten. Vilket folk är väldigt duktiga inom SCA på att göra. Man brukar oftast sticka in huvudet i köket och... och lite sådär skrika fy fan vad gott.
Det är mysigt.
Ja, men och man blir så glad. Man blir så glad när folk gör det. Men då är det ju inte bara huvudautokraten som har stått och jag, utan det är oftast ett helt koppel av folk. För du klarar inte att göra saker och ting själv, utan du, alltså den minsta gruppen som jag har jobbat med i ett kök på något event, då var vi 3. Men det var för att vi fick inte plats mer i köket. Det var som ett litet kök. Och då hade vi förberett det väldigt mycket innan och sådär. Annars brukar det ju vara 5-6, ibland 10 personer.
Det beror ju mycket på hur många man är på själva evenemanget.
Absolut.
Också. Hur många som ska äta.
Så att, och vad man ska göra för mat. Och sen som jag sa också, hur mycket plats man har. Så att det där är lite sådär, det är mycket saker som spelar in när man ska bestämma vad man ska ha för mat på ett event. Man vill ju jättegärna göra allting super period, och man vill gärna göra såna här super extravaganza rätter, och det ska vara flådigt, och det ska vara. Det är inte alltid det blir så.
Jag har sett väldigt lite helgrillad svan på evenemangen. Ja. Varför är det så?
Det är jättesvårt att få tag på svan.
De är ju överallt. Det är bara att springa i kappen.
Det är nog lite olagligt, tror jag. Jag tror att det är lite olagligt.
Okay.
Jag vet att det har serverat bland bäversvans och sånt där. Och det tycker jag är jättekul. Men det handlar ju liksom om att ett, du ska kunna få tag på det. Två, en hel grad svan. Jag vill inte tänka på hur stor ugn du ska göra, om du ska göra din ugn. Eller... gör den över öppen eld, så det tar några timmar. För det är också där helgrillad gris och helgrillad lamm, vilket är något av det godaste som jorden uppfunnits. Det är ju också sån här, alltså det tar mellan 6-8 timmar helgrillat lamm. Och då ska någon stå där och hålla koll på det där. Så att sådana saker bestämmer ju lite grann vad man kan göra för någonting.
Absolut. Vad är din favoriträtt? Vad är det du har uppskattat mest att göra? Vad är det roligast?
Det är skillnad på vad jag uppskattar att äta och vad jag uppskattar att göra, kan jag säga.
Ja, men vad är det du uppskattar? Om du ska liksom laga maten på ett evenemang, vad är det du tycker är så här? Ja, det här måste vi ha.
Allting som har med efterrätt att göra. Jag älskar ju att göra efterrätter. Och jag älskar ju äta efterrätter också. Men på banketter så är det någonting som jag verkligen uppskattar, så är det ju liksom typ en rejäl köttbit och svampstuvning. Det kanske inte är det mest period alltid, men det är så gott.
Ja, det är det faktiskt. Det är väldigt, väldigt bra.
Jag tror att den mest uppskattade banketten jag någonsin gjorde, det var ett så kallat gourmet i Styringheim. Gourmetfesten. Det här är en herrans massa år sedan, dinosaurierna gick på jorden. Och då var Cormac och Yrla första par. Så vi bestämde oss ihop med dem för att vi skulle göra ett efterrättsgourmet. Så förrätten var en svamptoast. Huvudrätten var en stek med lite grönsaker. Och sen hade vi ett buffébord, men jag tror vi hade 17 olika efterrätter.
Oj.
Folk var så sockerhöga.
Det förstår jag.
Och så flyttar vi på en katt. Hej kisse.
Vad är det värsta du fått då? Var det liksom så här, något som är så här, nej, det här tänker jag aldrig göra någon mer gång. Eller det här tänker jag aldrig äta någon mer gång.
Det värsta jag har blivit serverad på en bankett, det var någon bläckfisk. Jag är inte förtjust i bläckfisk. Det var andra där som tyckte det var fantastiskt. Jag var så här, nej. Det gick inte det. Jag ser de små tentaklerna. Och jag tror att det är det värsta jag har gjort. Och jag försöker gå igenom alla rätter som misslyckades. Naturligtvis purjolök i vin. Alltså purjolök i vin, om du gör purjolök i vin som man ska göra det, med ett sött vin, så är det faktiskt ganska gott. Alltså det är typ kokt vin med lite purjolök och sen äter du brödkrutonger till, alltså rostade brödbitar i. Helt okej, för det är typ vin och bröd. Men vi gjorde det på matlagningsvin. Matlagningsvin är extremt surt. Där tänkte inte vi på. Så att vi hade ju gjort receptet hemma och visste att saker och ting funkade, trodde vi. Så vi bara hävde i det, smakade inte av utan skickade ut det här till populasen. Och de höll ju på stocken. Det var inte en bra rätt. Nej, ska du göra på purjolök i vin, använda ett sött vin och använda ett matlagningsvin. Och det kanske inte är det bästa att göra i stor mängd.
Då vet vi det. Sött vin till purjolök i vin.
Yes.
Tack så mycket.
Hej, jag heter Torleif och lyssnar på podden Någonstans i Nordmark.
Då så. Vi fortsätter med lite gäster i studion här idag. Så att vi har med oss en återkommande gäst som varit med förut. Hartman Rogge, välkommen.
Tack så mycket.
Du har ju också ordnat lite event genom åren, eller hur?
Några stycken. Inte jättemånga.
Ja. Vad har du? Vi har ju pratat genom våra små tips här. Vi har fått höra från Agnes vad man ska tänka på som matokrat. Har du något spontant som du vill säga från början som man ska tänka på?
Jag tänker mig en viktig fråga som jag brukar ta upp är att man måste komma ihåg hur man har tänkt sig marknadsföra sitt evenemang.
Mm.
Alltså beroende på storlek och hur många vill ha dit så behövs det ganska lång tid för att inarbeta evenemanget i folks medvetande. Att liksom, och vill man ha ett stort jippo med många deltagare så krävs det ganska mycket rekrytering. Till slut så kommer man inte och liksom, ja, det kanske inte ens lyckas på en gång. Jag tycker också det är skillnad mellan evenemang som är one-offs eller enstaka eller något som man gör en enda gång i något särskilt syfte, vilket jag faktiskt har mer erfarenheter av än att ta ett regelbundet evenemang.
Regelbundet evenemang vet ju folk om att...
Ja, de är själv marknadsförande i viss utsträckning. Så, precis så jag tänkte.
Ja.
Men alltså, har man ett enstaka evenemang så får man lägga... Alltså, det största evenemang jag har haft hand om var René-turneringen. René-turneringen.
Ja, nu får du förklara vad det innebär.
Ja, det var vi försökte göra en mer tidsenlig turnering med en bohord, alltså ett som är huvudsakligen en melé då helt enkelt, med två sidor som och mycket 1400-talsinslag.
Det var väldigt, väldigt fin, vill jag minnas, som var där.
Det finns fotodokumentation. Jag skulle säga att vi lade ganska mycket energi på marknadsföring. Jag tror vi gjorde en särskild broschyr och skickade ut och hade löpare och sådär. Just för att det var ju ändå för att det skulle bli bra så behövde man ju rekrytera 100-150 personer i alla fall. Och när det är ett enstaka evenemang så blir inte det. Det är inte självklart enkelt att få till det liksom i en redan, som det var före pandemin då, späckade SCA-kalender liksom. Och hitta plats för det. Så det tycker jag är en sån sak som man bör tänka på. Sen tänker jag också att jag ska säga, ett mindre evenemang också behöver mindre. Är det så att man huvudsakligen riktar sig till lokala gruppen och då man ändå bara en lokal för 30 personer, då blir det inte så, då kan man också då behövs det mindre förvarningstid. Då
kan man ringa in folk igen.
Ja, då kan man ringa in folk, eller åtminstone ge det några månader kanske med lite marknadsföring.
Ja, det är klart.
Men det är inte alls samma sak.
Liksom. Nej, men det var ju som vi berörde här tidigare, det här också. Vill man ha dit kungaparet och såna här grejer, då behöver det ju det.
Lite en god tid, absolut.
Precis, en god tid och titta i kalendern och allt det här.
Alltså, man är förste själv så får man ju dit första paret, det var ju enkelt då.
Ja, för det var det fallet. Vi tänkte att du hade lite speciella erfarenheter.
Ja, det var inte en del av planen.
Nej, vill du dela med dig av den?
Ja, alltså... det gjorde väl kanske autokrat. Det är inte så praktiskt. Det är faktiskt inget bra helt enkelt att vara regent och autokrat på en gång. För då får man helt plötsligt två uppgifter som man måste lösa samtidigt.
Men makaffären då, det är liksom ingen idé att göra.
Nej, alltså jag minns inte att det var så jobbigt. Det var mer bara att man är tvungen att välja hela tiden på autokratarbetet eller första arbetet som första par då på något sätt. Och då hade det här varit evenemanget så långt gånget så det gick liksom inte att, vi ville ändå genomföra det. Men det blev lite extra besvärligt.
Mm.
Och sen tänker jag mig också att man, en annan sak som är mina liksom, som har man lyckats med sin organisation som autokrat, då ska man helst inte behöva jobba alls på evenemanget. Det är min tankegång. Utan då ska alla andra jobba som man har satt igång.
Rulla på.
Och sen är man där och kan vara krishanterare.
Ja.
När någonting inte går som det ska och man faktiskt behöver fatta beslut. Men då kan man inte själv vara allt för... Man ska liksom... Då är det bra om man inte själv måste stå i köket samtidigt, för då är det svårt att vara krishanterare. Mm. Utan liksom, det behövs folk för att genomföra evenemanget.
Ja.
Mm. Och det leder ju till en annan slutsats. Det blir jätteviktigt hur man... Alltså man måste ju rekrytera.
Mm.
På autokrater blir de som är helansvariga, och då blir man också ansvarig för att se till att det finns människor som vill utföra alla de här uppgifterna.
Ja.
Och som man litar på då.
Ja. Ja, det blir extra viktigt att man har det här teamet kring sig som har sina olika uppgifter och vet vad de ska göra också. Mm.
Och då är vi tillbaka igen på det här liksom, att du kan inte bara göra det ensam, för nej, det mår man inte bra
liksom. Även om det är ett litet evenemang så funkar inte det för någon. Utan att man faktiskt måste då bygga upp den här gruppen runt sig.
Om man skalar ner och riktigt ordentligt skulle man ju säkert vilja vara 3-4 personer även för ganska litet evenemang, tror jag. Någon, och det beror lite på evenemangets, alltså vad det är för evenemang naturligtvis. Ska man bjuda på mat så kräver det personal för det. Men det är ju faktiskt inte nödvändigt heller. Och så vidare. Men man måste liksom...
Förr var det vanligare med att gå offboard på ett evenemang. Att man kunde välja om man skulle vilja äta eller inte på evenemanget. Så hade man verkligen med sig sin egen mat till banketten.
Ja.
Så onboard eller offboard.
Mm. Men det är också det här, det handlar ju lite också om längden på evenemanget, tänker jag då. Som vi var inne på att när jag pratade om det här med dubbelkriget och sådär. Att det är klart att där är det ju många som sköter sin egen mat. För man har ett stort läger där folk bygger upp kök och så. Men samtidigt kan du ju då inte ha ett 8 dagar långt event där du inte erbjuder någon form av mat alls till folk. Precis. För att det skulle inte riktigt hålla.
Men å andra sidan, gör man då ett litet evenemang så kan man faktiskt i princip göra det som knytkalas.
Ja, men exakt.
Eller beställa pizza.
Ja.
Sådär. Så att det liksom det finns andra liksom, det går att tänka igenom och det finns olika lösningar.
Ja, och grejen är väl också det att bara för att vi inte har testat en lösning innan så är den inte dum. Alltså vi måste testa lösningar. Vi måste göra lite olika saker, och vi kanske lätt fastnar i att ett evenemang är lite fighting, lite konst och vetenskap, ett hov och sen bankett. Men man får göra vad man vill.
Ja, men precis. Man kan ju faktiskt göra evenemang som handlar om helt andra saker. Och som inte innehåller de här självskrivna delarna på något sätt då.
Men ska man göra ett större evenemang då, som en kröning eller någonting, så ska man gärna vara liksom allmängiltiga.
Ja, precis. Och då är det ju också bra om man har... om man har åtminstone några i teamet som har erfarenhet av och kanske gjort det tidigare eller jobbat med evenemang förut. För att det är ju så som du hade fått höra det, att man, eller sett då i efterhand, att man som nybörjare ska man inte arrangera evenemang.
Inga stora i alla fall.
Nej, inga stora, nej, precis. Tjena. Typ som hovar i den veckan. Men där kan det ju vara en sån bra grej att det är ju ett jättebra sätt att dra med sig nybörjare som kommer med nya idéer. För då kan man komma loss ur de här fasta ramarna. Vi gör alltid evenemang på det här sättet. Att man får in nya idéer. Men det är ju också så att det är viktigt då för de här nybörjarna att inte allt ansvar läggs på dem. För då kan man missa viktiga saker som kanske på något sätt ändå måste vara med på vissa typer av evenemang. Så att man hittar någon sorts balans där.
Ja, det är lättare att experimentera också med ett litet evenemang.
Ja, oja.
Man kan vara tydlig med vad man kommunicerar. Men tillbaks till marknadsföring så är det ju också, på något sätt måste man ju också fundera på vad man erbjuder sina besökare för något. Mm. Vi är ju en förening där alla jobbar frivilligt, men ändå på något sätt att den som har, gör evenemanget är också antagligen den som har hittat på det.
Mm.
Och då behöver man också fundera på vad är det vi tror är lockande med det här evenemanget?
Ja, man måste ha en pitch.
Varför tror jag att folk vill komma på, det, på just det här? Liksom?
Mm. Mm. Ja, men det är faktiskt jäkligt sant.
Mm.
Men om man tänker nu då, nu var det ju ett tag som du ordnade evenemanget, så ni tryckte upp någon broschyr och prylar.
Mm.
Det skulle man kanske inte riktigt göra idag. Hur skulle du vilja marknadsföra ett evenemang idag då?
Det beror ju också på, alltså det är ju tillbaka till vad det är för evenemang. Mm. Som sagt, är det ett regelbundet evenemang, då är det mera bara att man måste bygga vidare på alltså säg dubbelkriget för ett jättetydligt exempel.
Ja.
Där man bygger vidare på den profil som redan finns och hur man vill utforma det i år och vilka, och också vara tydlig med i så fall vilka förändringar man gör så att man liksom inte, nej nu slutar vi servera mat. Det kan man nog inte berätta 14 dagar förväg.
Får man vara väldigt tydlig med i så fall.
Till exempel. Framförallt sånt som måste förberedas, för där är ju människor i regel redan inställda på evenemang. Sen tänker jag mig nu efter pandemin så har vi lite nya utmaningar som man måste hantera, alltså när vi liksom så småningom då kan och får, så ska man återstarta rätt mycket av vår verksamhet har ju stängt ner, det här har ju inte gjorts, och då blir det också ett kommunikationsbehov runt det som handlar om hur evenemangen ser ut nu då. Nu tänkte jag inte specifikt på liksom smittskyddsåtgärder, utan mera hur är det, betyder det här någon förändring för SCA nu och hur vi gör?
Vill vi ändra på någonting? Vill vi göra något nytt bara för att vi kan?
Och finns det andra liksom saker som man vill ändra? Liksom, alltså överhuvudtaget, det behövs en särskild kommunikation. Det kanske behövs lite startsträcka nu igen när man till slut kommer tillbaka.
Det kommer man att göra.
Det tar ett tag innan folk väljer sig in. Ska jag åka bort på helgerna och klä på sina kläder?
Typ umgås med folk och vara i närhet av andra människor.
Ja, och efter alla coronakilon också. Då, så här, får man
måste ska kläder komma i de där jäkla kläderna också. Det måste man sy en massa nytt. Men det är ungefär som det brukar vara när man ska på event. Paniksömnaden blir kanske bara lite extra stor.
Allt annat beror ju på vad det är för evenemang. Alltså, igen, ska det vara något stort och unikt, ja, då blir marknadsföring en väldigt viktig del.
Ja.
Men är det dubbelkrig så blir kommunikationen en viktig del. Alltså, marknadsföring, den menar att folk kommer, kanske man är försäkrad om i viss utsträckning. Även om en och annan nog hinner byta liv lite under den här verksamheten också.
Ja.
På olika sätt.
Så är
Så kommer många längta tillbaka också. Så att det finns ett sug nu. Mm. Men då, det finns ändå ett kommunikativt behov.
Precis.
Alltså, jag hoppas att det finns platser där man kan få in tillräckligt mycket människor också. För det är också det som är svårigheten.
Ja.
Att det finns begränsat antal helger på ett år och begränsat antal möjligheter till att ha evenemang. Och de lokalerna som vi har möjlighet att få tag på kanske inte tar mer än 50-100 personer.
Det har ju varit en utmaning i Nordmark hela tiden, tycker jag. Att hitta bra sajter.
Ja, och vi var inne på det när du pratade om Hovareda vecka där, att du hade din skola och sov och bodde i och så.
Ja, och nu fick man ju använda skolkök hur som helst.
Precis, och även skolor att sova i. Och det är ju någonting som har förändrats jättemycket under de senaste åren, att med brandskyddsregler och grejer, att vi kan inte längre bara hyra in oss i en skola och slänga ut madrasser och sova i, för att de lokalerna inte är anpassade för det, och då får inte bo folk där.
Det finns vissa skolor, kan jag också tipsa, vissa skolor i kommuner, olika kommuner rubriceras som övernattningsskolor. Så ska ni boka en skola i någon mellansvensk kommun, hur som helst, så kolla liksom vilken skola som då får vara övernattningsskola. Just det. För det har man ofta, det finns i reglerna där också.
Mm.
Så det kan vara så att någon säger, nej ni får inte sova över här, men kolla då med kommunen. För har man ofta så här sportklubbar, hyr in sig på olika sportiga saker. Ja,
skolförvaltningarna behöver fortfarande inkomster, så att det finns ett intresse att hyra ut. Så har det ju alltid varit.
Och det är ofta det att någon måste bara vara ansvarig och vara den som är tillgänglig för brandkår och polis att kunna ringa till. Och det är ju lätt också. Kan man ha en i gänget som faktiskt kan tänka sig att nattvaka.
Ja, precis. Det var lite säkerhetsansvarig där. Absolut. Ja.
Nej, men låt oss säga så här då, att så småningom så har man ju då haft klart sitt evenemang och sen så har alla åkt hem då på söndag eftermiddag.
Just.
Vad behöver man tänka på då?
Ja, du måste ju redovisa.
Ja, städa först. Städa först.
Städa. Städa. Städa.
Och det ska man gärna hjälpa till med om man är på väg hem en söndag. Det är liksom, det uppskattas så oerhört mycket att faktiskt plocka ihop sin jäkla skit.
Om inte annat, precis, ta med sig sin skit och se till att gå och sopsortera sina flaskor och burkar och prylar, förpackningar och allt vad det kan vara. Även om man inte har möjlighet att stanna kvar och storstäda hela stället. Så.
Nej, precis. Och sen så just att autokrat-teamet tillsammans då storstäda hela stället. För det är också så, vi har ju faktiskt ett rykte om att vi lämnar saker betydligt renare än vad de oftast var.
Det har ju varit en marknadsföringspitch länge sedan jag har varit med. Ja. Alltså, ställena ska vara i bättre skick när vi åker därifrån när vi får dem.
Ja.
Och det är inte oviktigt och tänka på om man tänker sig att man ska komma tillbaka till någon plats.
Nej,
eftersom det är svårt att hitta sajter så är det också en utmaning att hitta
Då vill man inte förstöra
relationerna till de som ägarna inte är väsentliga.
Men sen är det som du säger, sen är det redovisningen. Och det får man heller inte glömma. Det går inte bara att packa ihop och säga, ja
det
var det.
Ja, tack, det var kul.
Det brukar oftast också bli autokratens ansvar att vara liksom, hantera den kassamässiga redovisningen av liksom, inkomster och utlägg. Så att man kan se hur det gick.
Precis.
Och sen så har vi gått ihop så att folk som har kört bil kan få resersättningar. Man har hämtat och lämnat folk.
Ja.
Och att man faktiskt har lite personalvård efter evenemanget. Att kolla så att alla som har varit med och jobbat känner sig sedda och nöjda.
Precis, och att det har gått bra. Och då kan man också passa på att göra, det är ju inget krav på något sätt från föreningen, men göra en liten utvärdering. I både
sin egen
autokratgrupp. Precis, för att se hur gick det här. Var det något vi skulle ha gjort annorlunda? Vad missade vi? Vad funkade bra? Vad funkade inte så himla bra? Och likaså även, vilket jag har blivit vanligare, att man gör en liten utvärdering bland deltagarna. Så man får veta vad de tyckte också. Som kom dit och hade trevligt förhoppningsvis. Så att man då kan, som allting annat nu i det här administrationssamhället vi lever i, att man ska liksom utvärdera sig själv och följa upp och sådär. Och det är ju både på gott och ont såklart, men då får man faktiskt en chans att se vad, men gud, det här skulle vi ha tänkt på. Det var många som hade gillat, det ska vi tänka på nästa gång. Så, för det är en chans att förbättra sig, helt enkelt.
Helt klart. Nej, men jag kan väl säga så här, att man ska inte hindra folk från att göra evenemang. För det är kul, var inte oroliga, var inte rädda för att försöka. Så kanske man inte då ska då bara ge sig på ett jättestort evenemang i allra första man gör.
Nej.
Jag tror att jag och mitt gäng hade nog bara tur egentligen att det gick bra. För det var en sån typ av evenemang. Men ska man göra något stort, vettigt, liksom så här, SCA-viktigt evenemang som en kröning och så här, då kanske man ska ha några år på nacken. Eller i alla fall ha någon i med sig som har varit med för.
Ja, precis. Precis. Bra. Då så. Det var det om det.
Ja.
Ja.
Vad har vi lyssnat på för någonting?
Vi har lyssnat på podden. En podd. Vi podd. Någonstans i Nordmark. Och vi finns ju där poddar finns. Det har ni ju fattat för ni lyssnar ju på oss nu.
Uppenbarligen.
Och man kan också mejla till oss på någonstansinordmark@gmail.com och tala om hur bra man tycker att vi är.
Ja, precis. Tycker ni inte vi är bra så kan ni ju låta bli det.
Ja, kan ni mejla någon annan.
Ja.
Tycker vi. Vi tackar Hartman Rogge för att du har varit här idag.
Tack så mycket.
Tack. Och även Agnes Odig som vi har haft med oss.
Ja, tack så mycket.
Det var jättebra. Tack Anna.
Tack Bea.
Ha det fint.
Hej då.
Hej då. Thank you.